Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Vi sitter här, det är lördag. Molnen har gått isär och solen tittar fram.
Är det så?
Ja, en öl in för min del.
Det är tredje för mig här nu då.
Och vi har med oss Sveriges ledande expert på att bli rödblåsig i ansikt av alkohol. Oskar.
Ja, hallå, hallå på den.
Vi hade ju lite olika planer för det här avsnittet, Myran.
Det är ganska mycket jag som har sabbat dem genom att ghosta dig då.
Ja.
Veckan igenom.
Precis.
Det är för att jag har haft tenta i statistik.
Så vi, vårt upplägg, det som skulle vara till det här avsnittet.
Det har vi aldrig riktigt sagt vad
nej,
det skulle
men
vara.
Vi hade lite olika tankar. Ja. Ingen av dem har riktigt införlivat. Så vi har liksom inte riktigt material till ett helt avsnitt, känns det som.
Jag kan berätta om min dag.
Det här kommer ju lite eftersom att en trogen gäst i podden har klagat lite på våra uppsnack.
Vi pratar för mycket om vädret och hur vi mår.
Ja. Så nu tänker jag att vi kan tillgängla det här avsnittet honom lite genom att typ bara prata om det. Då.
Absolut. Jag satt ganska länge igår. Kanske till klockan 20 och artbestämde myror. Sen idag på morgonen så photoshoppade jag ihop en t-shirt till en kollega. Sen gick jag på, vad heter det, ramen...
Tubiro.
Tubiro. Vad betyder det?
Ramen och öl på japanska.
Aha, wow, och de har ramen och öl på det stället. Och då så hade de seasonal ramen med kimchi, så jag tog det. Men då blev jag fokuserad på det så jag glömde så att jag ville ha ett extra ägg till. Så jag vill alltid ha ett extra ägg till.
Du är en äggkille.
Det är jättegott i ramen och de där äggen är jättegoda. Som de har gjort på något japanskt sätt. Jag vet inte hur. De är liksom lite kokade hela vägen liksom. Fattar du vad jag menar?
Ja. Men det heter ju något. Så här, ja. 63 graders ägg.
Det är så de gör det. Aha. De bara värmer upp vattnet.
Det finns en sån.
Okej. Okay. Coolt.
Exakt temperatur. Ja.
I alla fall så... När jag kom på det här misstaget så bara kändes det så att jag ville ha ett extra ägg till i alla fall. Så jag gick in och så bad jag om att få det. Och då kändes det lite lökigt att bara köpa något för 20 spänn i kassan. Så då var jag tvungen att ta en öl till samtidigt.
Mm.
Så därför är jag inte helt på banan här nu.
En öl och ett ägg?
Japp. Alltså inte i handen.
I en servett.
I princip i en servett. I en väldigt liten skål. Mm. Jag glömde att säga att jag däremellan var jag på Galleri Frank och kollade på typ... Vad heter den folkhögskolan som finns? Östra Grevie, precis. Deras förberedande konstlinjes utställning. Det var en del som var jätteduktiga på måla tavlor faktiskt.
Det kan man tänka sig om de går där.
Andra hade byggt skulpturer av skräp. Jag recenserar inte dem för jag tycker det är taskigt mot någon som går förberedande linje.
Det är mycket av sakerna man bygger skulpturer av är ju skräp i en kontext.
Absolut. Var det den i Folkets Park?
Nej, den i Frank som är det där garaget vid Södervärn på mellan...
Okay,
ja. Mittemot...
Flyktinghälsan låg där.
Nej.
Gör man den och kebab?
Ja, precis. Ah. Ja, ja.
Mm, det var ju trevligt. Det har ju hänt mycket saker i världen.
Nu vill du bara podda på riktigt.
Nej, men jag tycker att vi kan ju ändå...
Det var lite kort uppsnack nu. Hur är det med dig?
Jo, men det är helt okej med mig.
Du är gräsänkling.
Jag är gräsänkling.
Vad är din fru och dina barn?
Jag vet inte.
Okay.
Det var ett brev på bordet som jag
har inte öppnat.
Jag har inte öppnat det, så att... Det står säkert när de kommer hem och det är väl inom snar framtid. Okay. Nej, men de är iväg på lite olika håll faktiskt.
Jaha. Men hur är det med Oskar?
Hur är det med Oskar?
Jo, det är bara bra. Det är business as usual.
Mm.
Jag har jobbat denna veckan som vanligt, som alla andra gör för det mesta. Förutom 12% i det här landet. Och,
nu är det som att du inte har ett jobb, men... Försöker prata som att du har...
Jag har ju ett jobb liksom...
Upp på morgonen,
jag går ju inte upp på morgonen för jag jobbar ju kvällstid. Men jag har jobbat, jag har hängt med min flickvän, spelat lite datorspel.
Vilket spel?
World of Warcraft.
Oj. Men du sa någonting där. Det är jättehög arbetslöshet i Sverige.
Mm.
Jag tycker man hör väldigt lite av det i förhållande till hur...
Hög den är.
Är det inte så? Jo. Inte det konstigt
typ? Jo, det är liksom rekordhög arbetslöshet i Sverige. Vi har inte haft så här hög arbetslöshet på...
11%?
Ja, någonstans. Sen, tvåsiffrigt.
Sen när då? Sen typ 90-talet?
Nej, jag tror inte ens man hade så hög arbetslöshet då. För det har med ett arbetslöshetsmål från Riksbanken och nu ett inflationsmål istället. Så man har liksom haft en finanspolitik som främjar folk att få jobb. och sätter dem i arbete.
Men det, alltså jag bara tänker mig, det var ju typ den största frågan på 90-talet att det var så hög arbetslöshet. Eller ja, de perioderna där det var det liksom.
Jag tror typ så att det var ungefär 4-6%. Och då var det liksom en stor kris. En arbetslöshetskris.
Jag har aldrig varit arbetslös.
Jag heller liksom.
Jag har ju typ vatten men låtsas att jag pluggat istället. Mm. Så jag har alltså inte sökt. Alltså jag har inte gått till Arbetsförmedlingen då. Nej, utan jag bara låtsas att jag höll på att skriva på en uppsats.
Just det, det är ju en typ av arbetslöshet.
Det är verkligen för att jag hade ju ingen inkomst. Så det var ju väldigt dumt.
Nej. Ja. Man längtar ju lite efter den här möjligheten att gå på A-kassa. För man har betalt A-kassa hela livet. Men aldrig fått njuta av den. Absolut. Det är bara andra som får skor sig hela tiden.
Jävlarna.
De som har så fett på A-kassa. Så det här som du säger leder fram till att vi har inte riktigt ett avsnitt. Vi skapar lite medan vi rör oss framåt,
kan vi säga. Vi skapar under tiden det händer. Så det blir ett nyhetssvep-avsnitt, tänker jag. Ja. Så får ni en loser-podd hade ju varit så här, vi släpper ingenting. För du ska ju iväg. Det här är förklaringen att vi spelar in idag är för att det här är sista dagen vi kan spela in innan släppdag. Och nu har vi ingenting. En annan loser på det var att så det blir inget avsnitt den här veckan. Så är inte vi.
Nej, jag ska alltså till Finland imorgon.
Ja, precis. Så, och
får leta myror.
Och kommer vara borta över släppdag.
Japp.
Så att då, det är idag det händer liksom. Och det är idag vi får spela in. Ja. Så vi kör. Och jag tänker att vi kanske börjar. Och det är störigt med nyhetssvep-avsnitt eftersom att det är så pass lång tid till släppdag.
Det är ju inte superlång tid fortfarande ändå. Fyra dagar.
Nej, det är ju många processer som är igång nu. Ja. Och där tänker jag att man kan väl kanske börja kommentera det som händer i Kashmir. Jammu och Kashmir.
Oskar, vad är det som har hänt?
Ja, det vet jag knappt heller riktigt, utan, men det har väl varit något terrordåd som någon pakistansk jihadistgrupp har begått i Kashmir och skjutit ihjäl 26 personer i Kashmir, hinduer då, turister tror jag också från Indien. Och det har rättat upp då den här hinduiska regimen ganska mycket i Indien. Och så har man gjort några lite hämndaktioner och sånt, man har lite sprängt lite saker och anfallit och beskjutit Pakistan på olika sätt.
Ja.
Det är min gissning. Jag har bara så tittat i The Guardian och suckat lite på morgonen och sagt, åh, nu håller de på.
Precis, och det är ju på ett sätt lite märkligt att det ändå är inte typ översta rubriken på alla tidningar hela tiden när två kärnvapenmakter begår olika krigshandlingar mot varandra. Indien då har ju sagt att terrorattacken är liksom Pakistans fel. Den är utförd av grupper som Pakistan sponsrar liksom. Så därför är det på något sätt en krigshandling som de ska svara med militära medel. Och har gjort så. Och sen så har Pakistan i sin tur, är det helt bekräftat, svarat på det genom beskjutningar in i Indien liksom. Mm. Och då har vi alltså då krigshandlingar mellan två länder som har kärnvapen. Och det borde ju vara väldigt oroande liksom. Men det har inte fått jättestor uppmärksamheten då, eller det har ju fått stor uppmärksamhet, men det har ändå inte varit så typ den stora nyheten som bara dominerar överallt. Jag kan också tänka mig att det är lite för att man kanske inte riktigt tror på att det här ska bli ett storkrig ändå. Liksom, att de där kärnvapnen känns väldigt långt borta fortfarande. Och en sak som jag bara tänker på att peka på det i början är ju typ hur utdragna de här svaren är. Terrorattacken i Kashmir skedde i april och det tog ända nu in till maj innan liksom Indien gjorde sin hämndattack då liksom. Och Pakistan i sin tur har ju också, det har varit lite fördröjningar i svaren mellan liksom de här makterna. Och jag bara tänker mig att det är en sån spiral som är okontrollerad och som verkligen liksom leder till ett ökat krig på något sätt. Borde det gå så mycket snabbare liksom? Att det här lite tit for tat med lite fördröjning tyder ändå på att ingen av de här länderna egentligen vill ha det här kriget liksom. Får man kolla på det på något sånt ekonomiskt plan och sådana saker och vart de här länderna befinner sig i på något sätt en utvecklingsfas, vad de strävar mot, så det är egentligen ingen som vill ha krig liksom. Visst, Kashmir är liksom det här då nationella traumat på något sätt för båda nationerna och mycket nationalistiska liksom idéer och känslor finns kring det, men det är ju inte avgörande för något lands ekonomi eller utveckling eller liksom politisk stabilitet eller någonting egentligen. Så jag tror att regimerna i Indien och Pakistan egentligen inte vill ha krig och därför gör man de här typ svaren som man känner att man måste göra för att man inte bara kan låta en sån här sak hända utan att det liksom, utan att man visar styrka då på något sätt.
Ja, men det tycker jag sammanfattar ganska väl min bild av det, att det handlar liksom om någon typ av sabelskrammel liksom, på något sätt. The Resistance Front, som ju då tog på sig ansvaret för den här attacken 22 april, där det dog 28 personer. Majoriteten, nästan alla, är väl hinduiska turistmän. Den attacken var ju inte direkt utförd av Pakistan.
Nej, precis. Det var inte Pakistans trupp på något sätt som utförde den.
Men Indiens svar är ju på mot vad de beskriver är liksom terrorbaser i Kashmir och i Pakistan. Först så sa de ju att de bara hade attackerat mål i Kashmir, sen då i Pakistan också. Och då börjar ju lite den här så upptrappningen som vi nu har sett. Och den har ju pågått och den har ökat. Alltså, för vi ska ta steg av det som händer är att den här attacken görs. Det går ungefär 2 veckor. Sen svarar Indien med ett ganska klassiskt luftangrepp. Drönare, eller patrullrobotar och stridsflyg. Det är lite...
Rafale.
Ja, Rafale. Det är någon Sukhoi-30 och det är någon MiG-29, verkar vad det handlar om. Flyger i, jag tror det är 14 olika sortier liksom, som man flyger. Får ett plan nedskjutet, minst ett. Jag tror, och ett är väl i princip, en Rafale är väl bekräftad liksom. Sen i sin tur så svarar liksom Indien på att ha fått planen nedskjutna och attackera Pakistans luftvärn. Alltså är ni med att ja. Den processen är ju en sån process som typiskt är. Sen råkar någonting hända som är för stort för att den andra sidan ska kunna ta det.
Och sånt skolgårdsbråk.
Ja, men absolut. Alltså, att det liksom, nu måste Pakistan svara, nu måste Indien svara. Och det har ju fortsatt över flera dagar. Nu när vi spelar in så gick väl Indiens försvarsminister ut sagt, och det har bekräftats av Pakistan att det har skett någon typ av samtal och att man har bestämt sig för att eskalera.
En vapenvila är det väl sagt, ja. Till och med nu.
Eller att de är överens om
att de ska ha en vapenvila sen.
Innehållet i en vapenvila.
Okay. Mm. Och Trump var snabbt ut och sa, det är vi som har gjort det. Och då sa typ Indien, nej, ni var inte med. Det var ju vi och Pakistan som gjorde det själva.
Vi har haft de här grejerna, vi har hållit på med de här nu.
Ja, men det känns som att det här blommar ut lite så. Vartannat år så händer det att det blir en sån här skärmsitsling om skjuter ihjäl lite eller skjuter någon med militärpositionering.
Ja, fast det är ändå med flyg och liksom beskjutning och så. Det har man inte hållit på med på länge.
1999 så var det här Kargilkriget när så pakistanska militärer kamufleras, låtsades vara milis typ, åkte över någon bergstopp och sen så blev det liksom ett krig i 2 månader och det dog 1000 soldater.
Jag är verkligen ingen expert på den här konflikten, mer än att man vet ju att den är väldigt så typisk kalla kriget konflikt liksom, båda sidor. Och det är också lite intressant om man tittar på det, så kan man ju säga att vi har pratat om i podden tidigare att Indiens liksom närmaste militära samarbete historiskt sett har varit Ryssland. Det är det fortfarande, men från att tidigare varit liksom en majoritet av det indiska krigsmaterialet kommer från Ryssland, så tror jag det är på 30% idag.
Den största minoritet.
Ja, men att vi kan säga att Israel till exempel och USA då börjat ta stora andelar av det ryska. Sen har man på pakistansk sida, som ju historiskt sett är en amerikansk bundsförvant och en fransk bundsförvant, så kan man ju säga att Kina har trätt in istället och blivit den liksom huvudsakliga vapenexportören till Pakistan. I allt här krigsmöperi nu om olika vapensystem så är det ju så att Rafalén är, förutom F-35, det man brukar anse är det absolut bästa multirole-planet i den generationen som är aktiv idag. Och nu har en av dem blivit nedskjutna. Och de har antagligen blivit nedskjutna med hjälp av kinesiskt krigsmateriel.
Precis, så det är den här grejen igen att under en lång period har vi haft väldigt få konventionella krig mellan liksom länder med riktiga arméer. Men sen så har vi haft Ukraina, Ryssland såklart, Armenien, Azerbaijan i någon utsträckning. Och nu Indien, Pakistan. Att det är liksom en tid där vapensystem testas mot varandra nästan på något sätt. Liksom att det är så, man har väldigt mycket idéer och simuleringar och sånt om hur olika vapensystem mäter sig mot varandra. Men nu blir det lite så, vad händer faktiskt i praktiken liksom, eller så. Så det finns ju också något sånt, världens ögon på det här i ett annat perspektiv än att man bara är rädd för kärnvapenkrig, som är hur står sig de här vapensystemen mot.
Ja, hur fungerar till exempel den här drönarattackerna som Indien försökte genomföra, där Pakistan har liksom rapporterat att de har skjutit ner stora mängder harop och liknande, så israeliska attackdrönare eller patrullrobotar som tidigare bara kanske används framförallt mot mål som inte riktigt har fungerande luftvärnssystem. Så Pakistan lägger ju väldigt stora mängder av sin BNP stora procent av sin BNP på krigsmateriell och har ju haft tillgång till med state of the art. Alltså, det har inte varit ett problem för Tyskland eller Frankrike eller Kina att exportera liksom bra, dyrt krigsmateriell till Pakistan. De är inte så, men vi kan inte sälja vad som helst till dem, utan de har ansett vara en legitim stat att exportera vapen till. Och
Ni
kommer väl ihåg Boforsaffären ju?
Ja, absolut.
Jag berättar.
Boforsaffären.
Googlandet börjar.
Någonting med att... men då är det inte Indien som köper haubitskanoner av Bofors och sen så mutar de typ för att få det vinnande budet?
Exakt.
Jag behövde inte googla detta, utan jag pressade fram det ur minnet nu.
De köper ju då 410 stycken artilleripjäser. Det är ju rätt stora pengar, det är nästan 9 miljarder.
Oj, okay.
Som det går för. 300 miljoner verkar det ha varit olika mutor till politiker och tjänstemän för att få igenom den här affären.
Har någon av dem använts nu?
Jag har faktiskt inte sett indiskt artilleri.
Utan
snarare då pakistanskt artilleri. Utan där det som verkar ha hänt, och det är då längs locken inne i Kashmir. För det finns...
Line of contact betyder lock då, för ni som inte är supermöpar.
Och där har det skett framförallt robotbeskjutningar då. Lite Milaner och lite andra system som använt. Förhoppningsvis så lägger sig den här konflikten. Och jag tänker att det är väl egentligen ingen som vill att det ska urarta till ett regelrätt krig. Men samtidigt så har man ju så knyts i Pakistan. Fortsätter ju Pakistan att knytas allt starkare till Kina.
Och samtidigt så har Indien en väldigt så... Modi är ju väldigt nationalistisk, hindu-nationalistisk liksom. Och det finns ju... olika exempel på liksom förtryck och övergrepp mot muslimer och andra icke-hinduiska minoriteter i Indien liksom, som har blivit mer på något sätt accepterade, ska man säga, uppbackade av staten på något sätt. Eller att man ser mellan fingrarna på det i alla fall från staten på ett annat sätt under hans regim. Liksom. Så det tänker jag också är en faktor i det här, liksom, den obehagliga hindu-nationalismen.
Mira nämnde något innan också, att det inte fanns något så materiellt intresse i Kashmir-regionen. Men alltså, jag har fått lära mig, som nu är jag väldigt mycket lekman i krigsvärlden.
Det är vi också.
Till skillnad från oss.
Tydliga med det.
Men alltså att Kashmir-regionen är liksom en region där Indien, Pakistan och Kina har stor intresse i, för att det är liksom ett stort... Alltså, det är en vattenreservoar som kan liksom försörja hela deras respektive befolkningar med vatten. Och att det är mycket det konflikten handlar om. För ni gillar att prata om metaller och mineraler och sånt. Men vi måste ju dricka något också. Man kan inte bara äta metall.
Nej, det är sant.
Har du rätt i?
Du är biolog. Stämmer detta?
Ja, att man kan... Alltså, överhuvudtaget så kommer metall ganska långt ner på listan över saker man behöver äta och dricka. Även för det också finns något utrymme för det.
Det här vattenavtalet som du... prata om. Det här är ju också en ganska stor grej. Det finns ju ett avtal mellan Pakistan och Indien kopplat till vattenförsörjning, till floden Indi. Jag vill bara rätta, lock betyder alltså line of control, bara så att vi...
Förlåt.
Ja, det jag rättade på innan också, att det är line of control.
Line of contact är också en sak.
Men hur förkortas det?
Lock.
Okay.
Men en av de första sakerna som hände som svar på terrorattacken då, eller den här massakern som begicks, var ju att Indien backade på det vattenavtalet. Alltså, nej, men då skiter vi det här, då stänger vi väl liksom, eller vi
stänger kranen.
Då stänger vi kranen liksom. Så det absolut, och det finns ju också mineralmässiga intressen i Kashmir, men jag läste en pakistansk teoretiker som diskuterade detta, som ändå var så att det har funnits ett aktivt stöd från Pakistans underrättelsetjänst och pakistanska staten, kopplat framför allt till den rörelsen som heter Lashkar-e-Taiba, tror jag man uttalar det, som är lite The Resistance Fronts föregångare. The Resistance Front är liksom en utbrytargrupp. Men att i dagsläget så är den kopplingen inte så stark som den har varit historiskt, utan Pakistan stöttar olika jihadistgrupper.
Har de slutat lite med?
Ja, men i alla fall i den skala som har pågått tidigare.
Precis, och vi diskuterade här innan och jag sa, då tänker jag mig att man slutar aktivt stötta någonting, men i och med att man hållit på med det innan, från liksom en sån struktur som en säkerhetstjänst, så måste det finnas massa så här personliga kopplingar mellan olika liksom anställda säkerhetstjänsten och de här terrororganisationerna, generellt de miljöerna där de organisationerna finns i och så. Så att det kanske är liksom lite grumligt det där. Att så här typ, okej, nu är det nya direktiv från ledningen att vi ska inte stötta det här längre. Men de här jag har samarbetat med och försökt bygga upp liksom i flera år, jag kanske inte så här anmäler dem då direkt liksom, utan man kanske låter mycket grejer glida mellan fingrarna då.
Ja,
för att man känner lojalitet på något sätt.
Men det är liksom en bra överglidning till svensk inrikespolitik anställning.
Ja, men jag tänker också att korruption till exempel, ja, är ju också en sån sak. Men jag har ju de här kontakterna, och innan kanske man fick dem av staten, men nu kan du istället få köpa dem, och chefer som inte tittar dit och så vidare. Eller att man kräver högre deniability på något sätt.
Mm.
Ja, jag tänker att vi kan ju komma att, alltså vi, det kan ju vara så att vi behöver återkomma till Kashmir i framtiden, och beroende på hur världsläget utvecklar sig.
Men Kashmir är väl liksom en av de här centrala konfliktplatserna på jorden. Jag vet den, Kashmir, så lite spontant i huvudet. Och sen så också så Egypten, alltså Nilen, Etiopien och sånt. Och det är ofta så att det handlar liksom om vatten, tillförsel och tillgångar och sånt.
Mm. Och du tänker på Sudan, Somalia, Egypten.
Ja, och Etiopien bygger sin millenniedamm, eller vad det är. Eller om det är Egypten som bygger den.
Blå Nilen, kanske det. Nej, men precis. Och jag menar, nu kanske det är vapenvila här nu. Hoppas det. Jättes onödigt att massa människor ska dö i olika flygangrepp fram och tillbaka in i Pakistan. Liksom. Även ifall man liksom behåller det här vattenavtalet och så är det ju att de här glaciärerna som fyller på de här floderna smälter ju bort på grund av klimatförändringarna. Så det kan ju bli liksom en källa till konflikt när det inte finns tillräckligt mycket vatten för alla till slut i det här området. Inte på grund av att någon har ändrat avtal, utan bara som en effekt av klimatförändringarna.
Så man kan avsluta samtalet om detta med att då, nu har vi inte diskuterat den historiska kontexten. Även om det här liksom terrorattentatet, massakern på de här civilisterna, det är helt sinnessjukt, så finns det också liksom direkta incitament för Kashmirs muslimska befolkning att göra motstånd runt den rådande situationen. Man ska komma ihåg att Indien och Pakistan är en kolonialskapelse, som att Indien leds av högerextremister. Det är inte jättemånga år sedan Kashmir förlorade sin autonomitet, alltså eller sin särställning som region. Om man tittar på det avtalet som skrevs för att dela den hinduiska och den muslimska befolkningen i det brittiska kolonialväldet, så borde ju Kashmir varit en del av Pakistan.
Mm.
Och att det landade under Indiens kontroll är ju ett resultat av upprorsförsök och olika liksom politiska ränkspel. Inte på grund av hur avtalet var strukturerat, utan det är liksom en bieffekt. Men det är jag liksom inte tillräckligt bara påläst för att vi ska liksom göra ett helt avsnitt av det. Så jag tänker att vi lämnar Kashmir lite nu, och så går vi vidare till kanske lite lyssnarfrågor. Eller vi kan ta ett annat nyhetssvep först. Det pågår ett folkmord i Gaza som folk borde ta och kolla upp om man har missat det.
Ja, det känns ju absolut som att vi kanske borde pratat mer om det löpande i våra avsnitt liksom. Men det är ju bara så, varje gång man kommer tillbaka så är det så bara, ja, Israel bara fortsätter mörda folk i Gaza och på Västbanken också för den delen liksom.
Alltså, ja, absolut.
Det är inte så mycket ny utveckling som är så man kan säga så mycket om, utan det är bara att det fruktansvärda fortgår.
Ja, nu är det bara så öppet, nu börjar de så, vi ska svälta ihjäl dem. De ska inte få dricksvatten. Ja. Nu ska de bara dö. Och jag blir ombedd att skriva texter och sånt om det. Jag vet inte vad jag ska skriva.
Nej.
De mördar dem nu. Det händer nu. Någon kanske bara borde... Så då är vi klar med det. Nyhetsfilm. Alla...
Ja, nej. Så att de ska vi säga någonting på riktigt? Jag vet inte vad det är. Liksom, nu ska Israel ockupera hela Gaza. Är väl liksom det senaste budet, va?
Ja.
Och bosättarministrarna säger att det är för att man typ ska ta över Gaza, och Netanyahu säger att det är för att man ska stoppa Hamas, fast liksom det verkar inte finnas någon plan för vad det faktiskt ska innebära liksom. Utan det är bara, ja.
Och så stoppar man hjälpförsändelserna, så nu ligger liksom barn som vars hår faller av i tussar med svällda bukar och svälter ihjäl i Gaza, och hela världen vet att det här händer, och det spelar ju ingen roll vad vi säger.
Det är svårt att uttrycka sig lite kanske, för att så, alltså det här är en grej som kräver agens liksom av faktiskt, alltså riktiga stater, och lite svårt att bara uttrycka eller skriva någonting i text, för då kan man bara få uttryck för man själv känner.
Mm.
Men att det liksom hela världen bara står med bakbundna händer och säger detta hända. Alltså,
eller bakbundna som är att de... Alltså,
man vill inte.
Man vill inte.
Man har knutit, alltså, man har bundit ihop sina fingrar bakom
ryggen. Ja, precis. Inte med något rätt, utan man bara står och ser lite... Ja, vet inte, lite lojt och lite nöjd på kanske. Alltså
framförallt EU och USA, tänker jag, är de spelare som skulle kunna...
Ja, men USA förväntar man sig liksom inget annat om. De har ju också försökt svälta ihjäl folk tidigare. Jag tänker bara så, alla andra länder då? Kina, till exempel. ärligt talat, så här, om USA är den ena supermakten så är ju Kina den andra, det vet väl alla. Så till alla jävla liksom, tankestryte. Vad fan gör Kina? Varför gör ingen någonting?
Nej, men ja, så kan man absolut säga. Men jag tänker framförallt, borde man ju säga, vi som bor i EU liksom.
Jo, men det är ju självklart. Jo, men det vet vi. Vi vet ju varför de inte gör någonting. Nej. För de har ekonomiska intressen, de har geopolitiska intressen av att Israel består. Det är ju helt vedervärdigt att det är så att mina skattepengar går till att göda sådana människor. Men de andra länderna då? De gör ju inte heller någonting. Det är ju ingen, Saudi gör ju ingenting. Irak gör ju ingen. Alltså, och jag menar, jag förstår att deras förmåga att göra någonting är ganska litet. Men ingen gör ju någonting.
Alltså, vi kan skriva någon FN-motion eller något sånt kanske och fördöma det lite, men sen så går väl gränsen där.
Ja, precis. Och sånt gör väl typ EU ibland också. Alltså, så här, nej, bara, det här borde ni verkligen inte göra.
Det här är dumt.
Och sen så har vi, skickar vi brandbekämpningsplan för att stoppa skogsbränder i Israel liksom, samtidigt som man inte gör något för att stoppa folkmord i Gaza. Liksom. Ja.
Så det känns ju bara som att det finns liksom inget mer att säga, utan nu händer det här. Vi har också passerat en typ av point of no return, känns det som. Alltså så att det kan ju såklart stabiliseras, det kan hända någonting som gör att det blir någon typ av fred. Men nu har du ju liksom, ingen kan ju förneka att det är det här som händer nu.
Alltså, och det har redan hänt. Det liksom,
ja, och det händer, och det händer liksom varje dag. Och det gör väl också att man bara får någon konstig
apatisk känsla inför det. Liksom. Ja.
Vad ska man säga det igen? Så det är ett folkmord. Det är ett folkmord. Det sker ett folkmord. Det händer just nu. Vi byggde en massa institutioner som sa att till för att stoppa det här. De gör inte det. Alla bara verkar skita i det. Bara regeringen verkar skita i det. Ingen bara bryr sig. Nu har det hänt. Det
känns som att den enda kraften som kan ändra det på riktigt är liksom den inhemska opposition som finns i Israel till kriget, och den växer ju liksom dag för dag för att folk blir trötta på att se folk dö.
Ja, alltså, ekonomin i landet skadas, men jag tror fortfarande att det är, alltså, stödet för någon typ av militär operation i Gaza är väl över 70% liksom. Så det är ju ett ganska solidt stöd,
precis, men
i befolkningen.
Det som man är emot, exempelvis att ockupera Gaza nu då, det tror jag att majoriteten är emot, men det är ju inte, det känns ju inte som att det heller är för att man så typ bryr sig om att människor ska sluta mördas som är palestinier. Utan det har ju att göra med just att typ, det här gör Netanyahu bara för att inte kunna bli åtalad för korruption typ.
Jag vill inte att min son ska behöva patrullera på någon gata där någon ska spränga en bomb.
Eller jag vill inte att ekonomin ska krascha på grund av det här, vilket den ju liksom, den tar ju stora smällar.
Nej, det måste ju vara ett riktigt problem om ens närmsta kompis
inte är
världens reservvalita.
Det känns att det är det man bryr sig om, liksom, att man är okej med, ifall folkmordet hade varit gratis så hade man varit okej med det på något sätt. Så liksom. Ja, nu lät det som en antisemitisk tråk.
Jag bara blev förvånad. Att han tittade konstigt på dig.
Men
det menar du inte, du menar så. Man tycker alla palestinier borde sticka härifrån. Eller de borde underkuva sig, eller vad det nu är. Men det här sättet är inte rätt sätt. Det kanske det finns människor som. Ja. Och jag menar, och då är det också så, den inhemska oppositionen i all ära. Men jag menar, nu i Israel, nu bombar alltså, Israel Syrien också. Ja. Nu, de har trupper inne i Syrien, de har trupper inne i Libanon. Och där sker det ju liksom inga folkmord, det är inte liksom... Det ska vara tydligt med att säga att det som sker i Gaza är kvantitativt och kvalitativt annorlunda. Men det är militärt agerande mot i alla fall ett land som ju den nuvarande regimen tycker vad man vill om HTS eller Nusra. Men de är inte Israels fiender.
Nej, och det är en så jättekonstig grej också att då samtidigt så är Europa så jättepositiva till Syriens nya regim, utan någon oklar anledning som är så bara, det är typ Al-Qaida som bestämmer i Syrien nu, men alla är skitnöjda med det. Men vi också säger ingenting om att Israel krigar mot dem. Så här, vad tycker ni om någonting egentligen? Det är så himla oklart.
Det är väl lite som Obama vann Nobels fred. Jo, du är inte Bush. Nej. Grattis, här har du ett pris.
Jo, nej visst. Du är inte Assad.
Nu blev det här en rant ändå. Jag vet inte. Vi har ju inte pratat om det på ett par avsnitt, för vi har pratat om järnvägen istället, vilket ju kan bli konstigt. Vad är det man säger?
Någonting om träd.
Man kan inte prata om träd.
Nej.
Men nu har vi sagt det igen. Jag vet att det kommer inte spela någon roll. För det verkar ju inte som att något i det här spelar någon roll. Nu händer det, man kan beskriva ner det här datumet.
Fördömer du det?
Om jag fördömer folkmordet. Jag fördömer folkmordet. Tack, tack Oskar. Fördömer du det, Oskar?
Jag fördömer det.
Ja, det är bra.
Jag också.
Wow! Förvånande. Okej! Då tar vi första lyssnarfrågan. Jag kan berätta då att vi har Tuborg ekologisk grön på glasflaska på bordet.
Jag tycker det känns jättehärligt att dricka ifall man är i Köpenhamn.
Mm.
Inte här.
Det är för att det smakar inte frihet på samma sätt. Liksom. Mm.
Men problemet har väl alltid varit att den svenska Tuborggrönen har varit 0,4% svagare än den danskproducerade. Men nu har svenskarna lyckats göra en som är 4,6 och ekologisk för man är svensk.
Jag har börjat känna mer och mer att jag bara tycker att all öl kan vara 2,8.
Oj!
Det har varit härligt.
Det är för att du hatar skatt, eller?
Bakfylla hatar jag mest.
Okay.
Ja, det är...
ju äldre man blir alltså.
Ju... Det tär på en.
Ja, det tär på en.
Okej, första lyssnarfrågan. Blue Sky, Peter, eller Petter med 3T. Favoritpålvapen?
Hillebard.
Mm, okej.
Okay. Jag skulle spontant säga Hillebard också. Den är cool. Alltså det är både en... Ett sprit, en yxa och en hacka.
Mm.
Det är allt.
Vad mer kan man begära? Du ser väldigt skeptisk ut.
Det är så världens första multitool.
Det är kortsprutet.
Ja.
Okay. Det är en gammal vi har pratat om det på den innan. Jag tycker det är lite konstigt att han kan inte vara en seriös lyssnare. För då hade ju vetat min förkärlek till lättillverkade...
Vasspinne
är det bästa närsesvapnet som någonsin har uppfyllt. Annars då, om jag skulle ta med
något fancy. Men det är lite som att någon säger så här, vilken är din favoritsmak av glass? Du bara, vanilj. Vilken är din favoritsmak av sex? Du bara, vanilj.
Det här är sidospännande, men annars att man säger så. Nej, jag ska spinna vidare på detta. Annars att man säger att man är vanilla i sexuella sammanhang. Är det för att folk tror att vanilj är den favoritsmaken bland människor? För choklad är väl det. Men att det låter konstigt att säga han är så choklad i sängen.
Har ni det känns mer som att choklad låter väldigt äckligt. Exakt, i sängen. Ja. Liksom att det är något som man inte vill ska ske.
Ja. Är det det som är bakgrunden
till det? Jag tror att det är att vanilj är nästan inte smaksatt alls. Liksom. Det är bara glassmak och så lite till.
Ja, ja.
Nej, choklad alltså, är liksom en annan sort... Jo, absolut. Men att vanilj är så lite liksom. Att du ändrar inte färgen på glassen överhuvudtaget. Gräddglass borde ju vara vanilla istället egentligen, antar jag. Det hade varit det rimliga att man hade sagt.
Men gräddglass är ju liksom basen och sen så är vanilj smaken. Och man äter inte bara gräddglass. Alltså det smakar ju bara då fryst mejeriprodukt. Och hur gott kan det vara? Jättegott säkert. För man äter gärna vispade.
För lite gammaldags vanilj så är det jättegott. Eller någonting. Nej, gammaldags gräddglass menar jag.
Ja. Oh, det är ju vaniljglass med att det är äggula i glassmeten.
Den skånska vägen. Men okej, okay, tillbaka till pålvapna då. Piken kan jag uppskatta. För att det är lite som...
Spjut deluxe.
Ja, men det är som den där Guam Killer. Alltså när Kina utvecklade sin robot liksom.
Vi bara gör det här kortsputet längre.
Och säger man så, vi fuckar upp era kavallerister liksom. Och det är fett.
Mm, absolut.
Det kan man
respektera.
Och alla killar gillar långa pinnar. Och piken är den längsta pinnen.
Det kan vara, hur lång är en pinne?
När blir det en gren?
Okej.
En gren? Gren har väl ingenting med pinne att göra. Kvistgren är motsatsparen.
Jag går nu så får ni reda ut.
Jag bara säger så här. Mina bästa legosoldater. Det är de med hela bard. Med extremt stora blad på yxbladen. Oproportionerliga.
Just det, som populariserades lite kanske med Disneys Robin Hood-film. Ja. Eller hur? För noshörningarna har Hillebard också.
Men de här Lego-Hillebarderna har ännu sjukare yx. Liksom.
Mm. Ja, det är väldigt stora huvuden på de yxorna. Mm. Min tanke om hur man använder Hillebarder i medeltida krig, som jag verkligen inte kan någonting om, föreställer jag mig att det är någon enstaka som har Hillebard.
Ja, det är helt orealistiskt.
För att, och jag tänker att man har dem där för att hugga ihjäl hästar. Alltså att man har hillebarden för att kunna hugga benen på hästarna.
Ja, för min association är väldigt mycket med att folk som står vakt vid typ en port har en hillebard.
För att det är liksom the fancy bondevapnet. Om ni tänker de här huggspjut kan man väl egentligen säga att hillebard är på något sätt.
Mm.
Tänker man även på så här kvinnliga soldater i feodala Japan till exempel.
Aha.
Naginata kanske.
Okay.
Kastar dem ut på djupt vatten, har jag för mig att de heter, som är liksom med ett spjut med ett ganska stort blad som man kan hugga med. Och det var också då mot just hästar, alltså som att kavalleriet är så dominerande.
Men det är mot benen på hästarna?
Ja, eller byken antar jag, att man liksom skär upp sidan på dem eller hugger över benen. Man träder åt sidan liksom och sen så.
Nästa fråga.
Nästa lyssnarfråga. Detta är från Titan Uranus. Varför utrustar arméer soldaterna med gevär och inte med det starkaste vapnet, en bazooka?
Det är väl för att bazooka är mer single use, va? Eller? Nej, bazooka är det man kallar dem.
Ja, bazooka är ju ett raketgevär, tror jag strikt sett det är.
Men är det inte väldigt mycket dyrare per skott liksom? Ja. Inte det anledningen?
Kräver mer utbildning kanske? Man kan inte stå bakom den när man skjuter.
Det är också lite klumpigt, lite svår naviger, liksom hanterat så. Ta lite tid. Ifall du ska till exempel storma en byggnad eller någonting, så kan det vara bra att inte ha en bazooka och ta sig runt. Att man ska hålla liksom nedhållande eld och sådana saker är svårt med bazooka, tänker jag.
Nej, jag tänker att man inte utrustar sina arméer med gevär heller för den delen. Men om vi då tänker att det är andra världskriget som vi då kanske får tänka.
Men alltså, jag tror att med gevär så menar han också...
Karbiner.
Ja.
Mm. Automatkarbiner. Och automatgevär.
Ja.
Mm. Och med bazooka kanske han menar alla typer av rekylfria pansarvärnsvapen. Jag tror att man ska tänka att det dominerande fram tills War on Terrorism är ganska mycket bly i luften. Så finns det en balans här, för K-pistar var ju inte jättestort. Men att det handlar väldigt mycket om att kunna få ut väldigt, väldigt mycket bly i luften. Och då är ju alla långsamma vapen...
Måste man också exponera sig själv mer när man avfyrar en bazooka eller dylikt? Att man måste typ ställa sig upp?
Nej, du satt väl oftast ner på knä och sköt den.
Okej, men du kan inte bara så här typ hålla det runt en husvägg, nej, eller liksom stå precis runt en grav, vad heter det?
En skyttevärn.
Mm. Eller?
Jo, alltså, du måste ju titta på det du skjuter på, helst om du skjuter med en automatkarbin också.
Fast liksom bara lite så här nedhållande spruta iväg eld känns som att man kan bara dra iväg så på ett annat sätt.
Absolut,
än med...
I teorin, ja.
Ja. I praktiken. Nej, framförallt.
Alltså jag tror att man ska förstå, jag tror att man ska tänka mindre. Mm. Jag vill bara säga att jag förstår att hans fråga var ett skämt. Men,
va?
Okay.
Jag tar det helt seriöst.
Okay. Men jag tror att man mer ska tänka att olika typer av enheter fixerar typer av andra enheter. Och sen är det några andra vapensystem som är till för att antingen då liksom attackera och förstöra det målet man har. Bekämpa målet liksom. I det läget så behöver man liksom olika system för att fixera och olika system för att bekämpa.
Men om man spelar ett tv-spel,
ja,
och så spelar man typ då krigsspel. Då väljer man ju gärna ha ett automatgevär, för då kan man skjuta ihjäl många fler fiender än när man har en bazooka. Då kan man bara skjuta ihjäl kanske en fiende eller en stridsvagn. Och sen så kanske man blir skjuten själv, för man inte har så mycket att svara på.
Nej, det är väl en korrekt observation. Jag tänker att man kan väl också säga att kriget gick mot att allt fler soldater hade, och jag citationstecken, bazookor. Alltså olika typer av pansarskott. Alltså att de gjorde tillgängligt. Alltså ett bazooka-team då, ifall vi tänker liksom en enhet som avfyrade det här vapnet, bestod av flera personer.
Mm, ofta tre eller fyra.
Ja, så man hade en laddare, man hade antagligen en typ av befäl, liksom gruppledare som bestämde det är den du ska skjuta på. Alltså man hade en skytt, man kanske hade flera laddar. Men de var nog ett minimum på tre personer.
Jag vill verkligen säga att jag drog den här siffran 3 eller 4, hittade på den, ja, rätt på känslan.
Men det skulle jag säga, och ja, de flesta liksom, vapen hade vapensystem, tyngre vapensystem hade flera. Liksom. Sätten till mängden liksom, kraft som kommer ur den, så tror jag att hade man gett dem varsitt automatgevär eller varsin kulspruta, så är det ju mängden kraft som kom ut ur dem varit betydligt större.
Och det är bara för att slå ut vissa specifika mål snarare man har då. Mm. Ja. Okej, okay. Är vi färdiga med den här frågan?
Ja, nästa fråga.
Är det någon skägg då?
Det blir vi kan försöka kräma ut två. Det är då en av Sveriges enda riktiga journalister.
Rasmus Kahnbäck
har skägg eller renraket i skyttegraven.
Är det inte här sånt att man hade krav att vara renrakad för att inte, annars slöt inte gasmasken tätt när man låg i skyttegraven och hamnade under ett gasangrepp? Men det är ju lite töntigt att vara renrakad om man kan ha ett skägg.
Skägg för aesthetics, säger jag.
Men jobbigt med lera och sånt i skägget också.
Coolt, säger jag.
Ja, men jag tänker att det värmer ju lite. Jag tänker också att det går åt rätt mycket vatten och håller på att raka sig. Vatten så kanske kan...
Det är ju inte brist på vatten i en skyttegrav exempelvis.
Som du rakar dig med.
Förr eller senare för någon infektionssjukdom.
Nej, men jag tycker det känns som slöseri. Så jag vet inte. Jag tänker att det, vad gör skägg liksom ens utseende? Jo, men det gör ju att man ser ut som att man har en bättre haka.
Kan du svara på?
Ja, precis. Det gör ju att man ser ut som att man har en bättre haka. Mm. Är det inte liksom så man ska förstå skägget? Har man då en dålig haka, då gör ju skägget att man också ser manligare ut. Och manligare är ju farligare eftersom att vi tenderar att mörda folk vi ogillar och människor vi gillar. Så att det är ju faktiskt farligt. Och då är det ju lite som att man har en liksom en sån läskig mask på sig. Förstår ni vad jag tänker?
Jag vill säga att jag...
Men är inte den läskiga masken då gasmasken?
Den är läskig.
Ja, den är ju cool.
Men det hade varit skitjobbigt om det var att alltid ha på sig gasmasken.
Man ser också ganska ovårdad ut om man har skägg och sätter på sig gasmasken.
Det är sant.
Ja. Det ser ut som en slusk.
Det ser ut som en riktig slusk. En riktig slusk ser man ut som.
Jag träffade för en tid sedan en man som hade ett väldigt långt bockskägg.
Mm. Och en gasmask?
Nej. Utan jag bara tänkte så här, vad konstigt fult bockskägg du har. Varför har du det? Han var trevlig så.
Annars... Alltså Ho Chi Minh?
Nej. Det var inte Ho Chi Minh heller. Så det är därför.
Det var en helt annan konstigt historia om du hade
Och då så var jag fascinerad över detta tag. Tills jag såg honom från sidan. Och då hade han ingen haka alls. Och då insåg jag att det var ett briljant drag.
Alltså,
att han
hade det bokstavligt eller bildligt?
Nej, han hade väldigt lite haka.
Fått den bortskjuten liksom.
Nej, jag menade bildligt. Liksom. Ja. Han hade väldigt lite haka. Att han hade sett väldigt mycket ut som en spik i liksom huvud och hals. Ifall han inte hade haft det här skägget. Mm. Så det var ett briljant drag. Jag började respektera oerhört att han har skaffat det här skägget. Det där luret då.
Men det gör ju mycket med hans utseende.
Ja, alltså han är Proud Boys-grundaren som jobbade på Vice och var med att skapa Vice. Mm. Han är en sån här kille som har liksom ingen haka, men hade ett skägg istället. Mm. Och det gör väl någonting med ens mallighet, att man då ska liksom dölja det bakom ett skägg.
Ja,
och så sett det på TikTok och varit en grej att man så exposa bearded men, att man futtar dem typ lite i någon vinkel där man ser att det är så, det inte finns någon haka, utan det är som en, mer som en parentes där hakan är, att det går inåt.
Jag tänker utåt. Att jag har en haka.
Absolut.
Det vet inte jag.
Nej, du kan få känna sen. Men det gör något mer med mina kinder, tror jag.
De poppar mer, liksom.
Tvärtom, att de liksom...
De försvinner.
Okej. Okay. Så vi säger på estetiska grunder ja till skägg i skyttegrav. Men har man en haka som bär upp ens ansikte så kanske man ska köra renrakat.
Man kan ju ha mustasch också, det är ganska ball.
Det kan vara ball. Det blev väl lite med
att det är lokism av det här.
Skägget är lite som kepsen.
Du tveksam till det? Okej.
Okay. Skägget är lite som kepsen.
Man kan ha den bak och fram.
Nej, men jag extra cool. Jag tänker att kepsen... Alltså, jag bär ju keps.
Ja, men just nu.
Och jag bär keps... Av huvudanledningen till att jag bär keps är för att folk ska tänka...
Han är inte flintig.
Att jag har flint. Mm. Så att sen när jag sen tar av mig kepsen och inte har flint, då har man liksom satt dem lite ur balans.
Mm.
Förstår ni?
Jag kan säga att det är full täckning på denna mannen.
Det är... Vikarna börjar ju... De är ju på G.
Jag känner det också. Men jag också känner att jag sagt det kanske 15 år nu. Yeah. Av vikarna börjar krypa uppåt. Ja, men så mycket kan de inte röra sig för man har hållit på sig det i 15 år.
Så jag ska säga att har man en bra haka, det blir krig. Skaffa skägg. Och gå in för det. Var en skäggkille.
Sen så bara rakar du av det precis när fienden kommer.
Och då är alla så, what the fuck? Fienden helt ur balans. Yeah. De kanske inte. Fast fienden spionerna kommer.
Skicka mycket bilder.
Sett den där killen, han har säkert en riktigt fake haka. Här är den svagaste länken, anfall här. Och så vidare.
Ja, det är vårt svar.
För att då knyta an till den här...
Tack Rasmus för din fråga.
Ja, fantastiskt. Och kanske till vår sista lyssnarfråga. Tycker ni att man borde återinföra lösskägg för ingenjörssoldater som har förklän skäggväxt för att odla egna skägg? Fråga snällkort på Twitter. Och det här är ju då att på 1800-talet så var det så att ingenjörstrupper...
Skulle ha skägg.
De skulle ha skägg. Och det kan ni nästa föreställa. Ingenjörstrupper som är lite högre hattar, liksom de kanske så yxa. De hade man då...
Jag vet hur de ser ut, för jag spelat Mountain Blade, Napoleon och Quartz.
Ja, och de har ju skägg.
Ja.
Och hade de då inte skägg så fick de skaffa sig ett 1800-talslös skägg, vilket är en ganska rälig...
Ja, det är nog riktigt äckligt hår. Alltså,
hänger det runt öronen då?
Det är då ett lösskägg troligen gjord av get.
Oj.
Med öppning för munnen. Så det är liksom... Det är läpparna
stiga.
Liksom, ja, det är rädigt. jag kan visa en bild.
Svårt i podd.
Från armémuseumet här då, men det är bara så nedför en känsla.
Oj, aj.
Det här är kanske... Den är ju
det måste vara... insidan vi tittar på. Det är nog skinnsidan, eller?
Ja, det är insidan.
Vi får hoppas att det är insidan.
Annars så är det som att man har skaffat sig extremt klen skäggväxt.
Jag tänker att man ser ut som alltså, något direkt taget från en ganska dålig sån horror, alltså vad heter det, slash.
Ja, verkligen.
Ser. Jag ser lite som Doc Freddy av huvudet på den här livräddningsdockan.
Leatherface. Producent Kalle i rummet och viskar Leatherface Texas Chainsaw. Och det har han helt rätt i.
Jag är för att man tvingar olika soldater eller regementen ha konstiga saker på sig. Och det sentskallet kommer in med det att det smartaste kanske är att alla ingenjörstrupper förväntas odla skägg, ta på sig en sån här och tänker fiendens spioner, fan de har ju lösskägg allihopa. Här är den svagaste länken, här anfaller vi. Och då tar de av sig lösskäggen och har skägg. Och sen rakar de av skäggen och har haka. Och det är liksom psychological warfare.
Yep. Det är hybridkrigföring det.
Och det här sista är då inte en lyssnarfråga. Det är också taget från Twitter. Men jag tänker att det berör oss och producenten har bett oss kommentera detta. Alicia Banks. Mm. Känner ni till henne?
Alicia Banks.
Inte så väl.
Azalea, någon sånt. Den här amerikanska hiphopartisten som är lite bonkers,
ja. Vad heter hon?
Azealia.
Banks. Ja, helt rätt. Tack så mycket för rättningen.
A. Banks, som jag brukar säga för att slippa det krångligt.
Hon har intresserat så mycket för Sverige på sistone. Mm-hmm. Har hon flyttat till Sverige eller är det bara någonting hon har sagt? Är det någon som kan bekräfta eller dementera?
Present kallar jag tummen upp.
Hon har flyttat
till Sverige. Hon verkar haft en förkärlek till Sverige innan och så typ älskar kommit och var på turné. Och så kul att jag såg typ att hon var typ så 6 timmar för sena till sin konsert i Stockholm. Men då antar jag att det är att hon har varit väldigt förälskad i stan. För att göra någon shoutout till någon sån typ hälsokostbutik på Södermalm och sånt på sin Twitter.
Hon älskar allt som är dåligt med Stockholm och Sverige. Ja.
Allt som är dåligt med Stockholm, alltså
hälsokostbutik.
Malmö. Hon har då skrivit lite på Twitter om att hon har upptäckt att Sverige har någonting som kallas för ett psykologiskt försvar. Och det är
vi
ju väldigt
har vi
roligt.
Varit kritiska mot tidigare.
Och frågar då på engelska: Wait Sweden, did you all know this existed? Och länkar till svenska det psykologiska försvaret. Och har klippt ut ett citat: When it comes to the psychological arena, the threat begins long before we are aware of it. Och hon skriver: This bugged the fuck out.
Det ballar ur när man säger att det börjar innan det börjar, eller vadå?
Jag tror att det fanns någon liksom rent grammatisk bit i det hon också reagerade lite. Men jag ska översätta en liten längre stycke.
Och då har hon Twitter plus där, liksom, och kan lägga ut så långa
hon
inlägg.
Hon betalar för Twitter.
Jag vill bara säga att vi har nått över en timmes inspelningstid, så vi behöver egentligen inte hålla på med det här.
Jag tror att det är en hel del saker vi behöver klippa.
Ni hade inget content alls.
Hon
nu
svarar,
är det massa content.
Nu är det content. Hon skriver ett inlägg på Twitter som en kommentar på att Signe Krantz kritiserar eller försöker...
Alltså RFSLs ordförande.
Det vet jag, RFSLs. Det är hon kanske. Jag är eller? Inte säker.
Framförallt är hon
Transsammanskapet.
Nej, inte skapet.
Nej, skapet. Du blandar ihop tillsammans.
Krönikör i Aftonbladet,
okay,
framförallt.
Kan vi klippa så där blir rätt?
Ja. Blir vi bara säger allt vi tror det kan vara och så får Kalle hitta det som är rätt. Transaktivist och krönikör i Arbetet.
Aftonbladet.
Och Aftonbladet.
Ja, först Aftonbladet.
Hon gör lite typ av information då om vad det här betyder. Banks quote-tweetar detta, översatt nu till svenska. Nej. Ni behöver fysisk försvarsförmåga. Ni blir ju bombade var och varannan vecka. Le Mal, psykologiskt försvar. Låter som ett skydd mot psykisk vampyrism. Ni har inte ens riktig demokrati, Le Mal. Och om Ryssland vill invadera Sverige och ta över helt så skulle det gå på ett ögonblick eftersom att er regering fokuserar på psykologiskt försvar istället för värnpliktsutbilda unga svenskar. Rysk expansionism kommer inte att hända, inte med Kina i bilden. Jag önskar att Europa kunde sluta få panik över Ryssland. Alla länder som inte tidigare var en del av Sovjetunionen har ingen anledning att oroa sig. Kom ihåg, det var svenskarna som började bråket med Ryssland. Det var det första att vara smygaktiga och oärliga. Det var svensk girighet, dålig planering och oärlighet som ledde fram till slaget vid Poltava. Den största militära katastrofen i svensk historia, Le Mans. Ni fick era arslen serverade redan då. Jag tror det var ganska säkert att säga att ingen i världen ser Sverige som ett hot. Och ingen vill ha fler extra IKEA-delar som ligger och skramlar i kökslådan heller. Loll, lugna ner er.
Jag tycker att hon borde flytta till Sverige kanske 2021 och sagt detta i samband med NATO-förhandlingarna och sånt. Mm. Då hade vi aldrig blivit ett medlemsland. För att hon har ju inte fel.
Jag skulle säga det. Hon har alltså ju rätt så. I sak. Ja. Men att det blir det här att...
Men det är ett ChatGPT-svar.
När man liksom... Man kan säga sanningar och skapa ett narrativ av det som är falskt också. Och där kanske jag skulle säga att hon rör sig mer.
Det är mycket att det handlar om olika personlighetsdrag... Som Sverige hade, som ledde fram till...
Vem du är Poltava?
Oärlighet och så.
Vem du är Poltava?
Jo, och vad är rätt och fel i det? Det kan man inte riktigt säga heller. Och jag menar, Poltava var väl onödigt? Det kan man väl inte...
Men det är ju flippigt att vårt största militära nederlag sker i Poltava. Det är väldigt långt till Poltava.
Inte helt långt ifrån vad Ryssland och Ukraina strider nu, va?
Nej, precis.
Nej, de är väl där och slåss.
Okej, vi ber om ursäkt för det här avsnittet.
Men vi har glömt att prata med en sån här stor inrikespolitisk säkerhetsgrej. Och det är ju den här rekryteringen av en nationell säkerhetsrådgivare som har gått dåligt för Ulf Kristersson. För att moderat kan inte sluta göra kompisrekryteringar och så blir det jättefel. Och nu har det blivit fel i form av att den här mannen har tagit igår. Så fick jag höra att det var en bild och lagt ut på Grindr.
Okej. Okay. Det verkar dickpicka det som har stått om annars på internet.
Det är inte
anledning för avsked. Nej, jag vet
breaking
inte.
Breaking news!
Det var inte det jag skulle säga till.
Oskar, Sveriges som... ledande expert som blir rödflamma i ansiktet av alkohol, kan här leverera uppgifterna att det är en bild Tobias
Billström
Tyberg har lagt ut på Grindr.
Ja, det vet jag inte.
Ja, Sveriges säkerhetsrådgivare verkar vara problem i rekryteringen.
Alltså, men frågan är, vad är det som är det jävla problemet? Alltså, jag måste ändå så hålla med Jonas Gardell där. Expressen krönikan säger, det är inte 50-tal längre. Varför ska han få sparken? För att han har haft ett Grindr-konto.
Ja, men jag tror inte att det handlar om sexuella läggning, utan mer om så... Alltså, det känns som att det är lite mer
fast,
till det.
Okay.
Jag kan inte utpressa en svensk att han är bög. Alla svenskar är bögar.
Nej, fast att han har skickat en dick pic en gång. Verkar, det är min bild av det som liksom florerar i media och på skumma delar av internet, att någon har skickat bilder där han lagt ut dick pics till regeringen och olika medier efter utnämningen för att liksom sänka den. Och då säger man att han har inte uppgett detta under intervjuerna. Han har inte själv berättat att han haft ett Grindr-konto där han lagt upp dick pics, och därför så skulle det kunna användas som utpressning mot honom. Så därför måste han avgå med en gång.
Jag tror man kanske kan tänka på det här sättet. Alltså, han får ju inte fått avgå för att han är bög. Det ska man, alltså, han är bort tillsammans med en annan man. Det har ju definitivt...
Det var öppet. Ja, det är inte därför.
Så det är inte därför. Och jag menar, han blir ju inte... Det är inte en position. Det är inte en folkvald position.
Nej, det är en tjänsteman.
Det är en tjänsteman, liksom. Mm. Jag vet inte också, det kan ju knappast vara det som bedömer huruvida liksom en säkerhetsrådgivare är effektiv eller inte. Utan då är det ju det här utpressningsperspektivet. Men det är klart att det finns en gräns också för vad de här bilderna föreställer.
Jo visst. Det är det här vi inte riktigt vet vad de här bilderna är, så därför det blir svårt att säga någonting.
Men om det är
så,
nakenbilder på Grindr.
Ja.
Så, who gives a fuck? Och det är också så att det spelar ju ingen som helst roll. Jag tänker väl fortsatt, så handlar väl också till syvende och sist om att han inte har informerat dem om det. Och det innebär att han inte har talat fritt i den screeningen. Och det innebär att han någonstans tycker att det kan finnas mer. Vad har de inte hittat? Men framförallt tycker han själv att det är skambelagt. Och att han tycker det är skambelagt i relation till dem innebär att han kan bli utpressad i syfte med det.
Alltså, absolut, det är den möjligheten. Ja. Den andra grejen är ju att han tycker det är så oviktigt att inte sagt det. Att man inte liksom... Man sitter inte och rabblar upp alla foton man har lagt ut på internet. Någonsin.
Ja. Det är lite så nakenbilder på nätet, det är det väl ändå inte.
Jag har aldrig lagt ut en nakenbild på nätet.
Inte jag heller.
Kanske man blir Patreon.
Ja, det är sant.
Det är väl att jag ska skicka nakenbilder på Patreon. Det kommer inte göra. Men...
ett sätt att blockera att jag någonsin kommer bli nationell säkerhetsrådgivare, vilket hade varit en katastrof.
Min uppfattning är att det är ganska normaliserat på Grindr.
Okej, vi måste...
vi klippar ganska hårt.
Vi måste klappa det här. Alltså. Okej, jag är ledsen att det blev så här den här veckan. Vi till bättring till nästa. Jag hoppas att Kalle klarar av att skrapa ut ett avsnitt ur det här. Tack så jättemycket för att du med. Oskar, vill du göra reklam för någonting?
Man kan alltid passa på att gå med i hyresgästföreningen, man bor i hyresrätt eller i sitt fack, och man går med, jobbar. Så kan man gå med i facket.
Nu är det igen det här grejen som att framstår
och,
som
att är man skåning, ska man prenumerera på Skånska Folkbladet eller Skånes Folkblad. Det är ändå kul att någon försöker här i världen att testa Bonniers mediedominans.
Bli prenumerant.
Ja, men det sa inte ni det sista föravsnittet?
Det har vi aldrig pratat om.
Nej, vi har aldrig pratat om.
Men vad är det som sa det?
Det är någon sorts sosseblanska, även om jag stödjer det. Nej. Tack, godnatt. Ja,
tack. Man kan följa oss på sociala...
på grillen.
Just det. Du har stoppat upp en ölburk i en kyckling och den ligger på grillen just nu.
Vi måste gå ut och rädda den.
Ja.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Twitter och Blue Sky. Facebook. Bli patroner.
T-shirts.
Köp t-shirts.
Miran.Andersson. Martin.Hansson. Ha det fint.
Hej.
Hej.